Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. Idag gästas vi av Heli. I dagens avsnitt talar jag med Robert Westman och Sara Norén om flow i parrelationen. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här. Jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt. Och nu är jag hemma hos Robert och Sara och er yngsta dotter Heli, som också kommer låta här i avsnittet. Så ni är ju det vad man kallar en familj, som du uttryckte förut, Robert. Och varmt välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket. Jag ska också göra mitt bästa att langa micken emellan oss, för att vi delar mick just nu.
Ja. Mm. Ni delar hem, delar barn, hem,
liv. Mick.
Så idag pratar vi om flow i parrelation. Eller flow i kommunikationen i parrelation snarare. Så när vi säger flow i kommunikationen där, vad menar vi med det?
Det handlar om, alltså min tolkning eller våran tolkning på flow i kommunikation, det är ju att ha en dialog som fungerar. Mm. Alltså en skavfri, rak dialog kring relationen, arbete, hem och så vidare. Mm. För flow är ju också ett tillstånd. Men i det här fallet skulle jag vilja säga att det handlar om själva dialogen man har.
Precis, mer ett flöde eller ett flöde utan onödig friktion kanske.
Så just utan onödig friktion, för friktion kommer ibland vara.
Exakt. Mm. Och så här, bilen går inte framåt om det inte finns en friktion mot underlaget. Så att vi behöver friktionen för att komma någonstans med vår kommunikation. Mm. Men det kan flöda.
Mm. Ja, bra. Så bilen behöver friktion för att komma framåt. Men det är just den onödiga friktionen.
Precis.
Vi vill undvika. Mm. Okej. Bra, så samtalet flödar utan onödig friktion. Och min spontana är då, hur kommer man dit?
Ja, det första är väl, och det här är ganska klassiskt och kanske touchar lite på vad klyschigt, men det är ju det att vi är inte tankeläsare i relationer.
Ja.
Och det är en jättefin tanke att vi borde ha liksom förutsatt eller märkt eller sett på något sätt vad den andra personen tänker eller känner.
Mm.
Men det funkar inte så i praktiken.
Så om hon verkligen älskade mig, då skulle hon förstå.
Ja, precis. Så här, hur är det, älskling? Det borde du veta. Nej, för du har inte sagt det.
Nej.
Så där handlar det om att ansvara för sin kommunikation.
Mm.
Dels att berätta hur man mår, vad man gör och liksom vad man har för allmän tillstånd, som man kanske brukar säga. Men också be om det man behöver veta.
Mm.
Fråga.
Ja.
Specifika frågor eller allmänna frågor. Mm. Men vi behöver prata med varandra.
Mm.
Vi kan inte gå runt och tycka att den andra borde saker.
Nej. Och det här är intressant, för ni är ju även coacher. Dels coachar individer, men också par.
Precis. Och det är väldigt intressant med att vara i en relation, coacha tillsammans andras relationer. Och att jag tror ju att i en parrelation så kommer vi hela tiden att jobba. Och det här med friktionen, den kommer att finnas många gånger i en parrelation om parrelationen är konstruktiv på något sätt. Om den är meningsfull så finns det friktion. För att annars så kan det kanske vara ett tecken på att man är lite väl distanserade från varandra. Står vi en människa nära så kommer den att också kunna trycka på ömma punkter.
Mm.
Och där handlar det också om att för oss som coacher att skilja på vår kunskap och kompetens i vårt coachande och vår egen resa i vår egen relation. Och det är en väldigt intressant ekvation att få gå ihop.
Oj, nu slog jag den här i ansiktet på mig själv. Precis, och det är också så här, syftet med det här är ju att sträva efter att ha friktionsfri kommunikation. Men går man runt också ett par som har, som inte har friktioner, så kan man också ta det som en varningstecken. För det betyder att ni inte vågar utmana. För i friktionen så ligger ju också utmaningarna. Kanske skuggsidor och motstånden och faktiskt de problemen som kan uppstå i en relation. Och går man runt och säger, nej men det är helt okej, det är ingenting, det händer ingenting där hemma. Det behöver inte vara en bra sak.
Nej, ibland hör man ju folk säga det. Vi bråkar aldrig. Eller vi, ja. Okej, så är inte det, nu provpratar jag lite då, men jag tänker som de här paren som har varit ihop väldigt länge, det bara lunkar på. Det är inte så mycket dynamik, det är inte så mycket friktion, utan det är bara lunkar på. Ja. Så det är mer att de mer bor under samma tak.
Ja, alltså vi brukar ju säga att då har man ju skapat ett liv där man lever bredvid varandra, inte med varandra. Som, ja, exakt. Du delar lokal. Ja, men det är ju så. Och då är ju frågan så här, att vad vill du ha ut av en relation? Är det att bara ha någon nära, för så kan det ju vara. Att säga, ja men vi är ändå flockdjur. Så jag vill sköta mig själv, men jag vill ändå ha någon i samma lägenhet. Men då måste ju den andra personen matcha också. För att prata om såna här saker som att säga, okej, hur får ni det så lugnt och skönt? Nej, jag låter henne få som hon vill. Eller jag låter honom få som han vill. Det betyder ju också att det är en som offrar mer än den andra. Och det känns inte som en rättvis fördelning. Det kommer aldrig vara 50-50, såklart. Men det känns inte som att den ena ska i princip begå våld på sig själv för att bevara husefriden.
Inte det egentligen en typ av medberoende?
Det är en typ av medberoende, absolut. Du fortsätter att möjliggöra den andras beteende. Eller den andras chans till att fortsätta sitt beteende.
Ja, intressant. För det där med medberoende handlar ju... Många tänker ju att det har med missbruk att göra. Och det kan det ju ha. Men det kan ju vara så här, om jag tassar på tå för att jag inte låter dig eller någon annan få tänka och känna på visst sätt, då blir jag ju så medberoende till det. Jag möjliggör det här mönstret. Det är som den här metaforen med trasiga trappsteget. Har ni hört den?
Nej, berätta.
Nej, lyssnarna kanske inte har hört den oavsett heller. Så om jag kommer in i ett hus och så bor det ett gäng människor där och jag flyttar också in i huset och så finns det trappan till övervåningen har ett trasigt trappsteg. Så berättar alla för mig, tänk på tredje trappsteget är trasigt, kliv över det annars kan du trampa igenom och göra det illa. Och så flyttar jag in och så lär jag mig tredje trappsteget och sen flyttar någon annan in. Så berättar jag för den, men tredje trappsteget är trasigt, trampa över det. Ingen lagar det. Ingen försöker laga det. För det kanske är obekvämt i någonting. Och så tänker jag liksom med beroende. Jag vågar inte stå upp för mig själv. Säga vad jag vill, vad jag tycker. Vad som är rätt för mig. Och då behandlar jag en annan som är trasig trappsteg. Eller det mönstret. Så därom, när man säger nödvändig friktion. Det är helt enkelt att båda är sig själva. Står upp för sig själva. Och uttrycker sina behov. Om jag förstår rätt. Om det är det ni menar. Och där kommer det ske en friktion. Och i form av att du kommer inte tycka likadant. Vi behöver hitta sätt att matcha varandra i det här som är olikheter och så. När blir det onödig friktion då?
Onödig friktion tror jag skulle kunna beskrivas också som friktion med omedvetet ursprung. Och med det så menar jag när vi hamnar till exempel i en loop där vi blir väldigt triggade av varandra så att vi får svårt att få vårt samtal att flyta på. Vi har svårt att nå fram till varandra för så fort den ena öppnar munnen så går den andra i försvar eller tvärtom. Och där kan det vara så att det blir onödigt för att vi inte är medvetna om det och vi stannar kvar i loopen eller i perioden eller vad man ska säga. Det är ju konstruktivt om det får oss att titta på situationen och säga, undra varför, varifrån kommer min reaktion? Och kan jag göra någonting åt den? Är det någonting i mig själv som jag behöver se? Eller är det någonting i sändaren, alltså personen som försöker bemöta mig, som är annorlunda, som liksom slår an den här triggersträngen i mig, då blir det ju konstruktivt helt plötsligt. Och då kan man ju också börja komma vidare. Men onödig friktion är när den är utan att man gör någonting åt den. Utan att man utvecklas av den. Utan att man får liksom kan använda den för att accelerera i sin utveckling.
Så det blir som en vägg istället för en acceleration i utvecklingen.
Om vi ska... Exakt, så tänker jag. Och så stannar man där och kanske är för mycket i det för att faktiskt kunna komma vidare genom det.
Och friktion är ju ett väldigt bra ord på det här, för friktion kan ju som sagt vara dubbelbottnat. Friktion kan ju ge fart, men det kan också bromsa. Och ju mer friktion vi får, det är ju som ett slippapper, det sliter ju. Så att man kan ju använda friktionen konstruktivt, som du sa, Sara, precis. Så det gäller att inte fastna i friktionen som destruktiv friktion eller negativ friktion.
För där tror jag också att vi ser i många relationer, har jag sett flera exempel på, och du också vet jag, Robban, att det finns par som går in i relationen och har en kommunikation som flyter på tills det börjar slita. Det kan vara så att det liksom, man hamnar i tillstånd där man stöter på mer triggerpunkter hos varandra. Och en eller båda väljer att vara kvar i den dynamiken istället för att jobba med sig själv. Då fastnar man där. Sen, så det som kan hända, det är att en av parterna, av någon anledning, så har vi sett många exempel på där en kvinna i en liksom heterosexuell relation säger, fuck it, jag orkar inte mer. Och släpper. Det blir en glatt yta, friktionen försvinner. Hon slutar tjata inom citationstecken, hon slutar ifrågasätta, hon bara flyter på. Den andra parten då upplever att fan, nej, men nu känns det ju ganska bra. Det flyter ju på. Och medan den här första parten eller hon har gjort avkall på hela sig själv, då brukar man kunna räkna ner 10, 9, 8, 7 tills relationen är över.
Och då står han där och chockad.
Ja, precis. Ja. Vad fan var det som hände?
Ja. Vi hade det ju så bra, brukar komma.
Ja, precis. Men det hade ju precis blivit bättre.
Ja, just det.
Det hade inte blivit bättre. Och där, ja, det är tystnaden som är fruktansvärd. Det är en otrolig stark indikation på att det börjar närma sig kanske en förändring åt det kanske positiva hållet för den ena och negativa för den andra. Och kvar står då som sagt en väldigt förvirrad och överraskad partner. Det hade precis blivit bra. Nej, det hade inte blivit bra. Hon slutade att tjata.
Eller han. Det behöver absolut inte vara hon. I just bland de vänner och klienter som jag råkar ha stött på, så har mönstret sett ut på det viset. Och det säger ingenting om hur det är generellt.
Absolut, men jag tror ändå många kan känna igen att det är just på den biten att det är vanliga kvinnan kan sluta tjata och sen hon som lämnar. För jag tror statistiken säger bland gifta par, jag tror jag kan ha fel nu, men jag för mig att i västvärlden i alla fall så är det oftast kvinnan som lämnar.
Jag tror att jag har hört samma sak, men befinner mig på samma plats som du gör, att jag vågar inte säga 100%, men jag känner mig relativt övertygad om att jag både har läst det och kan ta det ur min egen erfarenhet.
Och där är bara så här, intressant att diskutera, just om vi bara ska ta det här exemplet. Det blir ju att man hamnar i en osynk tidsmässigt, som i det här exemplet då, så är kvinna och man, och det är kvinnan som lämnar. Hon har bearbetat det här kanske i 4, 5, 6 månader, upp till ett år. Så att när hon väl lämnar, då är hon helt klar.
Just det.
Han tycker att det pris har blivit bra.
Ja.
Så han ligger ett år efter. Och kanske till och med tycker att han ligger ett år i utveckling i relationen. Fan, det har ju varit skitbra i ett år. Och hon bara, jag är helt färdig med det. Och där är ju också ett väldigt tydligt exempel på brist i kommunikationen.
Ja, från båda parter.
Det är ju helt två olika världar. Ja, för det ligger ju också i kvinnans, i det här fallet då, på hennes ansvar att faktiskt meddela om sina tankar och känslor. Att göra sånt här i tysthet. Det kan vara att hon har gett upp, såklart. Men meddela såna här beslut så tidigt som möjligt, så att den andra också får en chans att faktiskt vara delaktig i den planeringen också. För du kan ju faktiskt planera ett avslut på en relation också på ett schysst sätt. För då, den andra kan ju säga, men fan, sa du inte det tidigare för? Okej, men då hade jag kunnat gjort så här, eller jag delar de här tankarna med dig, eller vi hade kunnat sökt hjälp på ett sätt, bara vi hade liksom haft kommunikation.
Och hur gillar du sig? Nej, förlåt, säger du först, Sara.
nej, men det, jag ville bara göra ett instick i att ofta så är ju upplevelsen att så här, jag har sagt det här 1000 gånger.
Ja.
Och det är där som vi faller i fällan, att vi tror att vi kan kommunicera för att vi kan ett språk. Det är inte alls samma sak att kunna kommunicera som att kunna tala ett språk. För ofta så har du sagt det på ungefär samma sätt i kanske 1 månad, 3 månader, 6 månader. Men du kommer inte fram.
Nej.
Du sänder på liksom fel frekvens. Det går över huvudet på den du pratar med. Så därför så behöver vi börja behandla kommunikation som ett ämne i sig som vi studerar. Och kommunicerar kring.
Just det, metakommunikation.
Precis, och där, nu är jag inte samtalsterapeut på det sättet. Men om jag minns rätt så finns det en sån samtalsmodell där man pratar om vargens språk och giraffens språk och sådana saker. Och det är ju ett väldigt bra sätt att prata om kommunikation, till exempel. För att jag tycker att jag har sagt något, inte samma sak som att jag har försökt hitta fram med liksom min kommunikation.
Nej, just det.
Och det finns ju i NLP, som vi alla tre har mer eller mindre kunskap i, så ett av grundantaganden är ju resultatet i din kommunikation ligger i svaret du får.
Ja, den sägs på olika sätt. Betydelsen av din kommunikation är en respons du får, inte vad du menade.
Och det betyder ju att om du, nu pekar jag på Sara för er som inte kan visualisera, om du inte förstår det jag säger, så ligger det på mitt ansvar att ändra min kommunikation för att nå fram. Det vill säga, det kan vara allt från tonläge till andra ord, till fan byta språk, eller skriva det till dig. Men om jag verkligen vill få dig att höra eller förstå det jag säger, så behöver jag ändra min kommunikation. Och om du sen väljer att inte vilja förstå, så är det ganska tydligt också. Då har man ju ett annat problem i sin relation.
Ja, jag tänkte säga, det finns ju undantagen.
Men absolut.
För så länge båda försöker, så gäller den. Och jag vill bara knyta an till det du sa innan, Robert, också angående planerat avslut.
Ja.
Det tycker jag är väldigt fint. Med senaste relation som tog slut, så gjorde vi exakt det. Hon har också varit här i podden. Vi ska faktiskt göra poddavsnitt om vårt avslut.
Oj, vad intressant.
Ja, jag tror att det är fler som behöver höra det. Vi kom fram till beslutet samtidigt, så det var helt i synk när vi gjorde slut. Så det var väldigt skavfritt egentligen.
Ja.
Sen bodde vi fortfarande kvar i ett halvår medvetet. Inte för att jag inte hittade någon ny bostad eller något, för jag hade en bostad att flytta hem till. Det var jag hade kvar min lägenhet i Stockholm och så, jag bodde i Gävle då. Men just att vi planerade in det, så att vi gjorde en plan för avslut, men också att, för jag bodde ju även med hennes barn, så att de också kom med på hela tåget och allting. Det var väldigt fint avslut, väldigt kärleksfullt. Så kan jag köpa in på faktiskt, för ibland tar relationen slut. Gör det snyggt.
Man har ju oftast en föreställning om också, och det är en ganska barnslig, naiv föreställning, ska jag vilja säga, att en separation, jag hade den också vill jag bara säga, väldigt väldigt länge, fram till för två relationer sedan i princip, att när det görs slut så är det alltid i affekt, det är, man är osams, man är arga på varandra, man ska tycka illa om varandra, och man ska i princip så aldrig mer prata med varandra på skolgården, man ska dra en metafor.
Man blir fiender.
Ja, man blir fiender automatiskt. Så här, det där är ett ex, det är en fiende. Och så funkar det inte. Eller det behöver inte fungera så. Utan ett avslut är ett avslut. Det är ju samma sak som en uppsägning från arbetsplats. Och där har många den föreställningen också, att när du blir uppsagd eller säger upp dig någonstans, så ska du sen tycka illa om den arbetsplatsen och prata illa om den kanske till och med. Och så behöver det inte vara.
Nej.
Man kan göra mer eller mindre snygga avslut.
Jag är jättenära vän med hon som jag precis pratade om. Väldigt nära vän. Och samarbetar i businessen med.
Just det.
Ja, men jag tycker att det är helt fantastiskt att höra. Och jag älskar att ni ska prata om det i podden. Jag tror att vi som samhälle behöver fler exempel att inspireras av. Och modellera eller så. För att vi saknar referenser när det kommer till fina, vackra avslut, tror jag.
Och inte för att haka upp oss på det, för vi fokuserar på hur man får relationen att flow i den så att den inte tar slut. Men, bara säga att... för mig handlar när en så kallad parrelation tar slut, så byter man typ av relation istället för att göra slut. Det är, göra slut är termen, men om man lyssnar på göra slut, vad gör vi slut på? Den här typ av konstellation vi har just nu. Sen är inte allt man vill vara vän med sitt ex, beror på varför det tar slut. Det finns många skäl och så, men i händelse mitt fall var, varför ska vi sluta vara vänner? Vi har varit ihop i 2,5 år. Varför ska vi sluta vara vänner för det? Vi funkar jättebra som vänner. Vi funkar inte som par. Ja, då byter vi relation. Det är så både hon och jag ser på det. Jag tror det är en nyckel.
Verkligen. Verkligen. Jag tycker att det är jättefint. Och jag tycker att det är fantastiskt att ni pratar om det på det sättet också. Det är ett sätt att se på det från hjärtat och inte från egot. Känns det som. Att i sådana beslut och när det gäller olika roller som vi har, så har jag en föreställning om att det är lätt att egot tar överhand där och börjar agera utifrån stolthet eller rädsla eller vad det nu kan vara. Och det blir ett fint exempel på att det inte behöver vara så. Eran berättelse och liksom eran process.
Tack. Och den är ju lika viktig i relationen, att det inte är för mycket ego.
Och där är det ju, kan vi, om vi hoppar tillbaka till att vi ska vårda relationen, för vi ska ju försöka i det här avsnittet att undvika separationer.
Exakt. Ja, eller, låt oss fokusera på det.
Och i en separation så delas man ju ofta upp i vän och fiende. Liksom det är jag mot du eller du mot mig eller vad man ska säga. Och det är tyvärr ofta så personer lever i sina relationer. De saknar, vi brukar prata om viet, vi pratar mycket om teamkänslan. Folk kanske påstår sig vara ett team för att de är indelade i samma lag. Alltså bara för att de råkar bo tillsammans då.
Ja.
Eller har blivit tillsammans.
Ja.
Men är de verkligen på samma lag? Jag vet ju verkligen exempel på att det är så här, det är jag mot dig. Och jag tror att det är den kampen som pågår under många tak.
Och det kan man säga onödig friktion.
Det är otroligt onödig friktion, för det handlar inte om att det är två parter som ska vinna över varandra. Då är man inte ett team. Principen team är ju att ett team ska vinna över ett annat team i så fall. Om man ska ha tävlingssammanhang. Och en annan vanlig missuppfattning då när man startar ett team. Jag vet inte hur du har gjort. Om du skulle värva ett team, skulle du vilja ha halva människor i ditt team?
Just det.
Om du skulle, om du står, du vet som man gjorde på idrotten till exempel, och så ska du välja någon. Skulle du vilja ha en människa?
Jag vill ha halva Kalle, tack.
Jag vill bara ha 50% av den här människan. Eller vill du ha 100% av Kalle?
100%.
Exakt. Och en vanlig missuppfattning är att man är två halvor som skapar en hel. Visst låter det fint?
Jag har alltid varit skeptisk till just den tanken. Mm. Den känns ofullständig, men den känns kanske inte toxisk, inte så starkt. Men den, för jag kan förstå tjusningen i det. Det finns en romantik i det. Mm. Det finns och Hollywood-romantik i det. Och det kan vara väldigt fint. Mm. Men det förutsätter att jag inte är min egen person.
Exakt, och det finns massa olika takes på det här, och som du förstår så har jag också dissekerat såna här sägningar som funkar i romantiska skrifter, men sen när vi pratar om dem så blir det väldigt, väldigt jätteknasigt. Samma sak som säger, jag kan inte leva utan dig. Vad du klarar inte av?
Vilken press.
Jag fick en jävla press. För det första är jag någon jävla respirator. Och för det andra, menar du att du inte är en fullt fungerande vuxen människa som inte kan ha en vardag utan mig? Jag förstår det romantiska i det, självklart.
Fast jag tycker inte det är romantiskt. Det låter som besatthet, en romantik.
Ja men absolut. Men utan att lägga ner, liksom, att börja rota i det. Det första tolkningen är ju att det ska vara fint ändå. Mm. Men det vi menar på är ju att du är två kompletta, färdiga personer som kanske skapar en högre nivå av team i så fall. Ja. Så att det är alltså 200%.
Att relationen får vara sin egen enhet, och sen är du din enhet och jag är min enhet.
Precis, så du skapar en ännu större enhet där du kommer in med 100%.
Exakt.
Vilket också är mycket, mycket rimligare såklart. Och också då man strävar tillsammans mot att utvecklas och skapa ännu flera procent på den här skalan då, eller vad man ska kalla det för. Och det är det som vi kallar för teamkänsla, eller viet. Att det är du och jag, det är vi mot problemet. Oavsett om till exempel Sara har ett problem eller om jag har ett problem. Jag skulle aldrig säga, Sara du har ett problem, lös din skit.
Nej.
Utan om Sara säger, jag har ett problem, okej, hur löser vi det här?
Ja, just
det är vi mot problemet, vi är team. Och så här, visst, man kan säga vi mot dem. Det är också en sån här helt vanlig. Men det ligger någonting i det också.
Jag gillar det. Står man alltid på samma planhalva, samma sida, och sen kan man kolla på det här problemet tillsammans. Även om det bara är den ena, så kan bara i citationstecken här, är den ena som har det problemet, så kan man båda kolla på det. Okej. Vad består det av? Hur kan man lösa det? Och så vidare. Vad behöver du? Vad behöver jag? Vad behöver vi?
Båda blir påverkade. Spelar ingen roll vems problemet är. Ja. Det är ett exempel, kan ju vara någon som har problem på jobbet. Ska den här stackaren då också veta att inte bara när jag håller på att tjafsa mina chefer, utan jag måste också argumentera för min sak. Det ska vi göra. Men att bråka och försöka vinna en till diskussion när jag kommer hem. Och bli ifrågasatt på fel sätt. Det hade inte varit skönare att komma hem och bara, jävlar vad jobbigt det är på jobbet just nu. Okej, hur löser vi det här? Hur pratar vi kring det här? För det är ju vi mot dem i den här frågan.
Ja.
Det är inte ytterligare en jävla motpart som du ska kriga mot.
Precis. Och ännu mer nästan effektfullt upplever jag att det blir när vi är så pass skickliga att vi kan få distans till våra egna tjafs och bråk. Att istället för att det blir den här, jag har ett problem med dig, du har ett problem med mig. Så att båda samtidigt kan gå ur situationen, titta på den och säga, vi har ett problem där vi inte når fram till varandra. Och ställa sig och ta och bli ett team i det.
Ja.
Det tycker jag är skickligt.
Ja, verkligen. Vilket underbart perspektiv. Vilket underbart perspektiv.
Tack för mig.
Gjorde Sara mic drop här.
Sara gjorde mic drop. Hon står upp och ammar just nu medan vi pratar också. Välkommen till familjepodden.
Precis. Och sen är det intressant, för du pratar, hur löser vi det här? Det är ett väldigt bra mindset. För där kan man ju tänka, nu kanske man lyssnar, att män till exempel, vanligt, om vi generaliserar, kan gå för snabbt på, ja men hur ska vi lösa det här? När man pratar om sina känslor, vill bli lyssnad på, så försöker man komma med lösningar. Men det är inte det vi pratar om nu, utan det är mindsetet. Hur löser vi det här tillsammans? Och lösningen kanske är att jag behöver bara sitta och lyssna och vara tyst på dig nu. Kanske är lösning. Ibland.
Nej, ofta.
Ja.
Enligt statistik.
Ja, men precis. Varför förtydliga det? För att det handlar inte om att vi plötsligt ska komma på någon konkreta lösning på allting. För det är inte alltid det som är lösningen. Men poängen är att hur löser vi tillsammans som ett mindset, som en attityd?
Och den är super, super... Alltså, om jag inte sa det innan, supervanlig är att vi ska in direkt och börja fixa och föreslå och hjälpa när den andra kanske bara vill bli lyssnad på.
Och jag skulle säga att i majoriteten av fallen är det uruselt att försöka fixa på en gång.
Ja, så här, för du tar ju från den andra personens rätt, space, tid att få ventilera.
Mm.
Om nu tar vi mig och Sara igen som exempel, men det är ju för att vi faktiskt lever i en relation och är här och närvarande.
Ja.
Men om Sara då ska uttrycka någonting så här, fan jag tycker det är jobbigt på jobbet. Okej, men fan kan du inte göra så här att du går dit och säger det så bara lite, du vet.
Mm.
Och så här, du, jag ville bara prata om det här just nu. Jag ville bara bli lyssnad på.
Mm.
Och sen utan att man egentligen säger det, när man vill gå in och fixa till tillståndet hos sin partner hela tiden, så är ju det man sänder är ju att jag tycker inte att du är okej. När du är ledsen, arg, frustrerad, låg. Jag vill ha dig glad.
Mm.
Vilket innebär att till slut, efter några år med att ha hela tiden, så fort jag har en annan känsla än glad och sprudlande, så vill någon fixa mig.
Ja.
Det betyder ju att det är jättemånga delar av mig som inte är accepterade, som inte är älskade av min partner.
Mm.
För så fort jag hamnar där så vill han förändra mig.
Ja.
Och det är någonting som jag har upplevt i mitt coachande, att många har svårt att identifiera, sätta ord på, för att det sker på det här omedvetna planet.
Och det
blir en konsekvens av.
Och det är en kommunikation. Mm. Så vad jag säger, ja men vi fixar vi det här nu. Det är som du säger, det jag egentligen kommunicerar det, att jag är inte okej med att du känner så här, eller tänker så här, eller tycker det här.
Exakt.
Så jag vill bara ha den här relationen i princip när allt bara flyter på och allt är bra.
Exakt.
Mm.
Och tyvärr så är det också ofta så att det är så.
Mm.
Att vi hamnar i en dynamik där vi är så påverkade av varandra att vi är beroende av att att vår partner är på ett visst sätt för att vi ska må bra.
Mm.
Och då har vi tappat det här att vi gick in som en hel person.
Mm.
Och börjat förlita oss på den andra.
Mm.
Och det är en strategi som vi ska ta till när den behövs. Men lever vi så att vi litar på eller gör oss beroende av att vår partner tillför liv eller trygghet eller vad det nu kan vara i mitt liv, så blir jag ju väldigt sårbar för när den personen inte är där och tillför det. Det blir lite som det här med liksom lepsyl. Att till slut så slutar man själv producera. Så får man torra läppar när man har glömt sitt lepsyl hemma.
Just det.
Så ja, tack för mig.
Nu gör hon en mic drop in här och fortsätter bara. Ja, men precis, och för att falla tillbaka till det här då är vi tillbaka på det här, jag klarar mig inte utan dig. Och det finns ju också, jag har till och med hört en sägning som går ut på, eller som låter så här, att du ska kunna klara dig själv, vara en fullt fungerande person, och pojkvän eller flickvän är bara bonus.
Mm.
Det är oerhört provocerande.
Ja, det låter oromantiskt, men jag vet vad du menar.
Exakt så. Sen behöver man ju trygghet och närhet och sånt där i sitt liv från andra också. Men det är ju för att vi är flockdjur i princip.
Men jag spinnar vidare på det där. För att jag brukar säga, om du behöver en partner för att tillgodose dina grundläggande behov, då är du ute och cyklar.
Ja.
Vilka är grundläggande behov förutom fysiska, behöver mat, vatten och luft, de där grejerna. Så behov av trygghet behöver jag inte en partner för. Jag behöver inte ha en partner för att vara trygg. Jag kan ha det i vänner, i min familj, jag kan ha i mig själv också såklart. Men vi behöver både i oss själva och med andra. Vi behöver sociala behov, vi behöver bekräftelse, vi behöver någon att ventilera med, vi behöver någon som kan tro på mig och så vidare. Det behöver jag inte en partner till. Så här, jag vill vara tydlig med en partner vill vi ha de sakerna, såklart. Men jag ska inte ha en partner för att få de sakerna.
Det är inte en nödvändighet.
Nej, exakt. Men det är klart, det är viktigt att ha det i en parrelation. Mm. Och så vidare. Den parrelation, kan säga, det går in för att du ska kunna leva dina högre värden.
Mm.
Och få de här grundläggande som en bonus. Men jag går in i relationen för att vara i relationen. Inte för att få trygghet. Inte för att få närhet. Inte för de här sakerna.
Just det.
Mm.
Okej. Okay. Mm. Nu har vi ju pratat och tjatat om det här också, att man ska vara 100%, eller hur? Att vi är två fulla procentiga människor som skapar en liksom högre nivå av samhörighet eller team eller så. Men det finns också en övning man kan göra som vi skulle vilja lära ut till er lyssnare som lever i relationer. Och det är en hälsocheck, kan vi säga. Lyssna nu noga, för nu kommer vi göra den här övningen för er som lever i en relation.
Mm.
Jag kommer ge tre exempel och ni kommer att förstå under tiden vad det är vi menar. Den här övningen kallas för 200%.
Mm.
Sara, jag vill att ponera att du har fått befordran på jobbet. Du är superglad, du mår frisk. Du har 37 och 2 i temp, fin och fast avföring, livet är toppen. Jag har också blivit befordrad på jobbet. Jag har vunnit 24 miljoner kronor. Hittade 367 kronor på marken som jag gav till en hemlös som kunde få ett drägligt liv. Jag kommer hem till dig och så frågar dig så här: hur många procent har du då?
Men idag, alltså jag är på topp. Okay. Det är så jäkla bra. Jag just nu känner jag mig 100.
Du känner 100? Okej. Okay. Mm. Ja, men fan, jag är också 100. Det är en bra dag alltså. Det är optimalt. Mm. Det här är toppen. Hur många procent har vi då tillsammans? Jo, vi har 200%. Vi är alltså på toppen. Det är alltså det maximala antalet procentpott vi kan ha. Eller hur? Ja, exakt. Okej, scenario nummer 2. Du är magsjuk, har fått sparken från jobbet, bilen har gått sönder, Helia skrikit hela natten. Jag har inte varit hemma. Jag däremot har blivit befordrad, vunnit 24 miljoner på lotto och hittat 365 kronor på gatan, gett det till en hemlös. Jag kommer hem till dig och frågar, vad har du för procent idag?
Idag är det tufft. Att jag är på 10.
Okej, du är på 10. Mm. Men fan, jag är nästan på topp alltså. Jag är nästan där. Någonting litet mer hade kanske gått. Men jag är på 90 i alla fall. Så att, jag känner ändå att jag täcker dina ganska bra. Så vad blir det tillsammans då?
Då är vi ändå på 100 tillsammans.
Okej, och vad tycker vi det är? Så här, procentuellt är det...
Det är väl bra, då är vi ändå på halvfart om vi slår ihop våra team.
Exakt, så kan vi hitta någon medel där att 100 eller mer är bra? Har jag förstått det rätt då?
Ja, men det känns som att från 100 uppåt så kan man ändå fungera ganska bra.
Toppen, jättebra. Jag tror att ni förstår vart vi börjar komma någonstans. Vi kan ta det sista exemplet också så att ni förstår. Sara, du har brutit båda benen. Bilen har gått sönder för att du körde över dig själv med bilen och bröt båda benen.
Vilket ändå visar på en enorm skicklighet.
Ja, nämligen. Det ska du ha 100%. Vi har blivit vräkta, livet är miserabelt, allting, det regnar och haglar samtidigt som du också blev träffad av blixten i fontanellen. Jag halkade på vägen till jobbet, bröt lårbenshalsen, försökte ta emot mig med handen, bröt mitt båtben. Och på och toppen av det så har jag också influensa A. Jag kommer hem, för jag lyckas ändå ta mig hem med bruten lårbenshals. Jag hittade dig på hallgolvet med
brutna ben. Vilket också kräver en skicklighet.
Skicklighet, ja. Och jag hittar också Sara som har lyckats ta sig för trapporna med båda brutna benen. Jag frågar dig, Sara, hur många procent har du idag?
3%.
Wow, okej. Okay. Vet du, jag är nog ganska nära där också. Jag har 4%. Det betyder ju att vi tillsammans har 7%.
Mm.
Det är inte bra. Det är långt under 100. Och som ni kommer ihåg så sa vi att 100 var någon sorts mellan, liksom, medelvärde på den här hälsochecken.
Mm.
När vi ligger under 100, det är då vi behöver börja bli lite uppmärksamma på att dels, vad behöver vi göra annorlunda för att höja procenten?
Mm.
I det här fallet vet vi att det är konkret gipsa dina jävla ben. Ja. Men annars så kanske vi behöver ta en stund i soffan. Vi behöver sätta oss ner och prata, kommunicera.
Mm.
Vad är det som inte lirar just nu? Varför ligger vi så lågt i procent?
Mm.
Och vad gör vi för att höja?
Jag pratar principen, men jag tänker, kan det inte bara vara en dålig dag också?
Absolut, och då behöver man bara en dag i soffan.
Ja, jag gissar.
Då behöver vi bara sitta i soffan.
Mm.
Då säger vi, fuck it, det kommer en dag imorgon.
Mm.
Men vi behöver kommunicera det.
Mm.
För om vi inte säger fuck it, det kommer en dag imorgon, så kommer vi börja bråka istället.
Ah.
Vi har inte kapaciteten. Är vi så lågt i procent, du sitter med brutna ben, du är ledsen för att du har fått sparken, det fan, har du tid att tjafsa också?
Mm.
Återigen, kommunikationen. Idag så är jag lågt energi, har inte den andra som exempel nummer två då, som täcker den andra upp.
Mm.
För så kan det ju också vara. Alltså, sätt dig i soffan du. Ja, jag ligger ju på 90. Jag täcker dig. Vad behöver du? Jag kan springa och serva dig hela kvällen, för jag har kvar mina procent.
Mm.
Men det är när båda ligger lågt som vi dels måste börja vara uppmärksamma på respekten och också kommunikationen.
Mm.
Och återigen, lågt energi. Om vi inte frågar eller vi uttrycker våra behov, så är det lätt att vi går den här fällan och säger, fan, vad är det? Ja, det borde du veta.
Mm.
Ja.
Eller yes. Ena börjar prata ut om någonting och andra börjar säga, ja, du tycker att du var så illa, jag har ju min sann. Och så blir den där tävlingen igen.
Mm. Och där handlar det, ja, precis, det handlar inte om det heller. Och här är man skicklig och har tränat på den här procentchecken. Så vet vi också när det är läge kanske att ta olika kaliber på diskussioner. Kanske inte läge då att diskutera grundvärderingar eller världspolitik eller vad det nu kan vara.
Mm.
Utan vi kanske bara behöver sitta tysta i soffan.
Mm.
För annars tenderar det att bli diskussioner som vi inte vill ha just nu. Och som vi inte kan hantera, så är det väl så jag skulle vilja säga.
Mm.
För vi inte har kapaciteten.
Bra, jag gillar den modellen. Den var ny för mig.
Mm.
Helt ny. Vilken procent? Och
vi använder den flitigt.
Så ni frågar rent konkret, ja, vad är din procent idag?
Såklart, vart okay. ligger du procent?
Okej.
Okay. Jag kan också säga, eftersom jag lider av lite lätt så här dyskalkyli, vilket är siffrornas motsvarighet till
dyslexi.
Dyslexi.
Uh-huh.
Så brukar jag liksom kasta om de här siffrorna ibland. Så att vi ska ha 100 tillsammans. Det går att sänka och sätta egna mätvärden.
Mm.
Men eftersom våran också princip bygger på att vi är 200-procentiga människor som kommer in i en relation med 100%, så är det lättare att sätta 200 som det absoluta, liksom, bästa, största.
Mm.
Och då sätta medel på 100. Så är det under 100, då behöver vi börja kolla av mer. Liksom.
Mm. Just det.
Yes. Och varje gång jag försöker förklara modellen så fnissar Sara, för hon vet att jag kommer snurra till det någonstans med siffrorna. Så det ja.
Ja,
men det är med kärlek.
All right, underbart. Så hälsochecken, en viktigt verktyg.
Mm.
Mm. Och det här är något som ni lär ut till era klienter, misstänker jag, när ni gör parcoaching?
Ja, det är ju ett sätt att konkretisera sånt som annars kan upplevas abstrakt. Att säga, ja, men fan, jag känner mig inte på topp. Vad innebär det?
Mm.
Om du sätter in det på en skala mellan 1 och 100, så får du kanske en tydligare uppfattning om vad det innebär att säga, känner mig inte på topp.
Ja.
Det enda jag vet av det är att du inte är på 100. Jag har ingen aning om du är på 89 eller 4.
Mm.
Här får man verkligen möjlighet att ännu tydligare sätta sig in i den andra personens eller i sin partners upplevelse.
Mm.
Så därför är det ett bra verktyg och underlättar i många fall kommunikationen.
Mm. Just det. Ja, bra. Underbart. Jag blev så här... Den, som sagt, är ny. Har ni kommit på den här själva?
Nej? Nej, jag har faktiskt sett den i ett... Det kan vara att det är Mel Robbins, faktiskt.
Mm.
Det känns det väldigt mycket som.
Mm.
Men jag har sett ett klipp och jag anammade det.
Mm.
Och vi har kört det i 2 år nu. Och det är otroligt bra.
Och då tycker jag ändå så här... Så det är ett konkret verktyg. Så är det en parrelation, berätta den för din partner och pröva den.
Ja.
Så det är att, och ge mer konkreta verktyg, tips, råd till par här. Så om vi bara bränner på det.
Vi kan turas om lite.
Ja?
En sak som spontant dyker upp, det är att bevara vänligheten i allt ni gör.
Mm. Vad innebär det?
Det betyder att oavsett om ni är arga, ledsna, diskuterar, så bevara vänligheten. Var snälla mot varandra.
Mm.
Det går att bråka snyggt. Ett bråk behöver inte vara med aggressioner inblandat, det kan vara en diskussion.
Mm.
Släng inte ur er elaka saker.
Så säg det för, du är en jävla idiot, kan vara så här, jag blir så jäkla förbannad just nu.
Ja, eller så kan du säga att om man är lite mer skillad, så kan man ju säga att du har ett beteende som motsvarar en idiot just nu. Så du är inte en idiot, vi vet ju också att vi inte är våra tankar och känslor, men det är också lite i sig.
Men då tänker jag så här, du har ett beteende som jag tycker är idiotiskt, som
man
äger den själv, tänker jag.
Jag upplever att du beter dig väldigt illa just nu, kan man ju säga. Du behöver inte dra till med idiot heller. Men också att om man har den tanken att bevara vänligheten, då har man alltid den tanken att falla tillbaka på att så här, men just det, vi strävar mot samma mål. Mm. Vi vill ha en välmående relation, och ofta så har man ju samma, liksom, några gemensamma mål i livet också.
Mm.
Och det är det vi jobbar för just nu. I den här diskussionen handlar det inte om att kriga mot varandra. Det är inte en kamp.
Mm.
Utan den här diskussionen är en möjlighet för oss att komma vidare mot våra mål.
Mm.
Så därför så bevarar vi också vänligheten och väljer att snälltolka i princip allt som vi gör.
Snälltolka är underbart uttryck. Mm. Motsatsen är fultolka.
Mm. Aha, och det gör
du, alltså du menar att...
Ja.
Alltså du menar att du kan bara göra det här och du lämnar mig, eller vad man nu gör för fultolkning.
Mm.
Och där tänker jag NLP, grundantagande. Varje beteende har positiv intention.
Mm.
Effekten behöver inte vara positiv. Resultatet kan bli jättenegativt, men syftet är positivt.
Mm.
Alltid.
Och då har jag fått frågan, så här, ja, men en mördare då?
Ja, jag har inte sagt att syftet behöver vara positivt för den andra.
Nej,
men
man har ju gällande en människa för att själv må bättre på något sätt antagligen. Ja, så att det blir ju instant relief ändå. Liksom.
Ja.
Men det, jag har fått den som när folk har försökt frågasätta de här sakerna. Men intentionen bakom allt beteende är oftast god.
Ja.
Eller alla handlingar.
Ja, precis. Och det här är helt sätt att säga att hon håller med.
Ja. Nu är Saras tips då.
Prata om hur ni vill kommunicera med varandra.
Mm.
Prata om var ni vill göra det, på vilket sätt ni vill göra det, i med vilka ord ni ska göra det, vad som är ramarna för er kommunikation.
Mm.
Att bara säga vi behöver prata mer, eller vi behöver liksom sätta oss ner och prata, eller att faktiskt bara sätta sig ner och prata utan att ha någon struktur för hur vi kommunicerar med varandra, är inte alltid konstruktivt.
Mm.
Så att det är det tipset som jag skulle vilja komma in med här. Prata om hur ni ska prata, hur ni ska nå fram till varandra.
Mm.
För då blir det så mycket lättare när det faktiskt finns en sakfråga att diskutera.
Mm. Just det, bra.
Mm.
Prata hur, som metaprata, metakommunicera.
Ja, för det är så diffus att säga att vi behöver prata mer.
Och den där kan vi egentligen redan i början sätta ramarna för.
Mm.
Har man inte gjort det i början så är det aldrig för sent. Men...
Vi har en take på den också. Vi kan prata om det sista vi gör. Men jag tänker att innan jag glömmer bort det också, när det gäller kommunikationen, så vi ska bara beröra det här med kärleksspråken lite fort.
Ja, viktigt.
Eftersom att om vi inte har tagit reda på kärleksspråken och vi kommer dra vad det är, så kommer det bli friktion och missförstånd. Kärleksspråken är ju vad man, hur man graderar sina behov i en relation.
Ja, jag brukar enkelt förklara att kärleksspråk är hur jag övertygar mig själv om att jag är älskad.
Precis. Och utan att någon annan lägger sin värdering i det.
Ja, exakt. Så hur jag övertygar mig själv. Och den är viktig. Hur jag övertygar mig själv att min partner älskar mig.
Mm. Och då finns det 5 olika språk.
Mm.
Och det är bekräftande ord. Det vill säga, du är snygg, jag älskar dig. Vilken hunk du är.
Mm.
Vilken donna. Jag vet inte om man använder. Jag vet inte varför jag pratar som 1967.
Ja, men det blir komplimanger, säga att man är älskad, vacker, snygg, stilig, vad det nu kan vara.
Ja. Det finns också gåvor.
Gåvor.
Och det är, ja, presenter. Mm. Stuff, helt enkelt.
Mm. Blommor, choklad.
Blommor, choklad, dyra klockor, smycken, tv-apparater, cyklar.
Mm.
Och etc. Sen finns det de som tycker rena tjänster är toppen.
Att man gör något för en annan.
Där kan gå lite, kan toucha lite med gåvor också för det, liksom att få någonting. Men det säga, jag kommer hem till dig och hugger ner dina granar. Eller jag städar din lägenhet. Mm. Eller jag åker och handlar i affären åt dig.
Mm. Jag lägger en filt om dig när du sitter i soffan.
Precis. Ja. Precis. Så att rena tjänster finns det då också. Och sen så har vi då fysisk beröring.
Mm.
Det vill säga ta på varandra.
Mm.
Så jag tycker kramar är mysigare än att höra att jag älskar, till exempel.
Mm.
Och sen så har vi då den sista som är viktigast för oss. Det är tid tillsammans.
Mm.
Det är alltså avsätta tid tillsammans. Alltså tid för samtal, tid för att sitta i soffan, tid. Tid är ju också otroligt viktigt för hela mänskligheten, skulle jag vilja säga, om man ska gå så djupt.
Ja.
För det är någonting som är så som vi inte kan köpa rent konkret.
Mm.
Vi kan köpa oss fria från tid genom att anlita städbolag kanske och sånt där, men tid är otroligt viktigt.
Ja.
Och här då så pratar vi
om... Jag anser egentligen att det finns ett sjätte.
Mm, kör.
För i NLP brukar man kalla kärleksstrategi, kallar det, och sen kärleksspråk har blivit allmänna.
Mm.
Det jag tycker NLP-strategin också tar upp är det visuella sinnet. För här är bara hörsel och känslosinnet. Tjänster, gåvor. Gåvor kan bli visuellt om det är blommor och sånt. Det är ju nog vackert. Men annars så... Och bekräftande ord. Tid tillsammans är ju alla sinnen, såklart. Precis. Det var en mic drop. Och den sista är ju egentligen... En del mer visuellt lagd människor. För jag har ett exempel från min första flickvän.
Mm.
Jag har ju själv bekräftande ord.
Mm.
Det är min främsta och min sekundära är beröring.
Du är väldigt snygg idag, vill jag säga bara.
Tack så mycket. Mm. Ja. Brukar man säga sluta.
Nej, jag brukar säga och så ger vi tillbaka.
Ja, exakt. Ja. Nej, men precis. Så mina bekräftande ord, hennes var, vilket jag inte visste om då, jag kunde inte det här då, var visuella sinnet. Hon ville att jag skulle klä upp mig för henne. Blickar går in där. Jag fick bekräftande ord av henne och hon fick bekräftande ord av mig och båda hade beröring och de bitarna. Men hon fick inte sitt visuella behov tillgodosett. Hon kände sig inte älskad. Det här är analys jag gjort efteråt, såklart. Men hon kändes inte älskad, det visste vi. Och jag förstod aldrig varför. För jag tyckte att jag gav henne ord, det var beröring, vi hade tid tillsammans. Jag skrev... Hon sa också att jag var oromantisk, vilket jag tyckte var jättechockerande. Jag spelade musik på den tiden, jag skrev låtar till henne. Jag sjöng låtar både till henne och även inför publik sjöng jag låtar om kärlekslåtar. Jag tyckte, jag kan inte bli mer romantisk än så, tyckte jag. Men hennes kärleksspråk var något annat. Visst, hon blev glad att jag gjorde det, inte det. Hon blev smickrad. Men det var inte det hon egentligen behövde för att övertyga sig själv om att hon var älskad. Så Så min analys efteråt, nu kan jag inte veta exakt eftersom jag inte kunnat fråga henne det, men hon, när jag kollade på vad oftast var bråk handlade om, vilka glidningar jag fick och så var oftast, jag klädde mig ganska slarvigt, friluftskläder och så, jag idrottade väldigt mycket och så. Klädde jag upp, hon bad mig klä upp mig och jag tyckte det var onödigt, för jag ska göra det, så jag kunde säga det rakt ut. Och sådana visuella grejer, hon gick så här, hade gått i gymnasiet, gick så här, bild och form, så hon var ju så som person. När hon ville göra något riktigt fint för mig, då målade hon en tavla till mig. Nu ska hon vara glad att jag inte målar tavla till henne, för det är långt ifrån min talang. Men ni fattar poängen, så jag skulle säga att det finns en sjätte, vilket är det visuella.
Så kan det vara.
Med blickar, med att man klär upp sig och så vidare.
Man skulle kunna, ja, absolut. Skulle kunna dra in den under kategori, kanske kategori tjänster eller tid tillsammans också och så.
Ja, man skulle kunna, men jag tycker den är egen.
Men det är en väldigt här, mansdominerad fråga också, eller så här klassisk klyschig sån här, kan du sätta på dig något sexigt då? Alltså, jag vet inte varför man pratar så, nej. Från Västerås när man säger det, men och nu bara du sitter, men vi sitter i Strängnäs så jag får prata de dialekterna. Ja, och precis, och vi hoppade ju rakt in nu i vad så här, men vi förklarade aldrig i början vad språken är, ja, men, och syftet.
Ja, syftet är ju att du ska känna dig älskad av din partner och den andra ska känna sig älskad, för att efter nykärleken, när vi nykärar ger vi alla oftast.
Gud ja.
Ja. När efter nykärleken tenderar jag att ge det jag själv vill ha. Och det är ju fint om vi har samma kärleksspråk. Så om man kollar på mig i min första plick, men jag gav henne bekräftande ord och beröring, för det är det jag främst ville ha själv. Och hon gav, hon målade fina tavlor, hon kunde klä upp sig för mig.
Mm.
För att det var det hon ville ha.
Och det är den vanligaste missuppfattningen. Och den är lite egostyrd också, skulle jag säga.
Mm.
Att vi ger det som vi vill ha.
Mm.
Det konkreta är det. Vi ger det som vi vill ha och undrar varför det inte fungerar.
Ja.
Vi ska ju ge det den andra vill ha.
Mm.
Så att minnesregeln är, ge det den andra vill ha.
Mm.
Och där, återigen, fråga.
Mm.
Vad behöver du, kan jag fråga,
ja,
för att känna dig älskad och bekräftad?
Ja.
Ja, men jag vill ha tid tillsammans. Okej, okay, ja, men då är det ingen idé att jag springer och ger dig frukost på sängen varje morgon.
Nej.
För jag vill ha en kram.
Och jag vill också belysa. Jag tycker också det är viktigt att man ger sin egen också.
Mm.
För att jag övertygar mig själv om att jag visar kärlek.
Mm.
Ett bra exempel. När jag var i en relation som hon hade beröring.
Mm.
Nu har jag det också väldigt starkt. Men så när jag gav mig komplimang så tog jag henne handen samtidigt som jag gav komplimangen. Och då gav det starkare effekt.
Just det.
För att om jag inte ger någon bekräftande ord och bara blir tyst, det skulle vara jättekonstigt för mig. Känns fattigt. Det känns inte som att jag kommer ge henne kärlek.
Mm.
Men om jag bara ger min egen, då kommer inte hon känna att jag ger henne kärlek. Så där är båda.
Ja, men precis. Och vissa är ju lättare att kombinera. Vi har ju tid tillsammans och beröring som är viktigast för oss. I alla fall de två liksom, viktigaste. Och det är inte svårt att kombinera soffhäng med fotmassage till exempel.
Just det.
Men då får du både beröring och tid tillsammans.
Mm.
Men också tid tillsammans för oss symboliserar djupa, intressanta samtal.
Mm.
Alltså våra hundpromenader eller när vi sitter på kvällen och pratar om saker.
Mm.
Och det är också då vi övar vår kommunikation.
Ja.
För det är också en träningsfråga.
Mm.
Så att det är inte bara lattjo lajban att leva en relation.
Nej.
Det kan vara det.
Ja.
Men det är som sagt, det är inte alltid friktionsfritt.
Om man kollar oftast undersökning, nu kan det här vara gammalt så jag vet inte om det ändrats, så visar det sig att det tar lika mycket som det ger energi att vara i en relation.
Mm. Det blir lite plus minus noll faktiskt.
Okay.
Även fast man alltid ska sträva efter att få energi.
Ja, såklart.
Och jag upplever min relation som otroligt givande och faktiskt energigivande just nu. Jag laddar otroligt mycket i vår relation.
Mm. Vad härligt.
Skulle inte vilja ha det på något annat sätt.
Mm. Och den undersökningen utgår ju från genomsnittsrelationen.
Just det.
Skulle ni bara kolla här, få båda perspektiven på den.
Mm.
Hur är er erfarenhet bland era klienter? Nu såklart, nu kommer ju de till er för att det är någonting som kanske är onödigt skav. Så fattar jag. Så jag ställer frågan så här. Vad tror ni genomsnittsrelationen Hur bra på skala 1-10 är den? Om 10 då är den som perfekt. Det är inget onödigt skav alls. Alltså, det är i princip en perfektion. Så det är i princip ingen som når. Och 1, det är så uruset, det är toxiskt. Så, och 5, det är, ja, men det är okej, det lunkar på. Så vad skulle jag säga? Vad tror ni genomsnittsrelationen ligger?
Precis som du säger, att där får man ju ta hänsyn till att ofta så är det ju så att man börjar söka hjälp när det börjar kännas så pass jobbigt att man inte orkar reda i det själv. Det behövs att det känns ganska så jobbigt eller att det tar ganska mycket energi innan man känner att så här, men nu behöver vi göra någonting åt den här situationen.
Mm.
Så jag skulle gissa på att bara liksom utifrån de paren som vi möter, så kanske man skulle säga att medel skulle ligga på en 4 eller svag 5.
Mm.
Men då skulle jag ju kunna tro att medel är lite högre generellt.
Mm.
De som inte söker eller liksom de vi inte träffar. För även om vi skulle önska att man kommer när det är som bäst, så att man har liksom lättast att ta till sig bra verktyg och lägga sig till med konstruktiva strategier, så är det tyvärr inte så som det ser ut som allt som oftast. Så jag skulle kunna tro att medel kanske ligger på 6-7 snarare.
6-7, okej, all right. Och Robert, du visade med din hand bakom Sara så inte hon såg, vilket var jättebra. Och du gjorde en 5.
Nej, det var en 6.
Ja, det var 6, okej, en 6. All right, det var ganska samstämmiga där. Eller väldigt. All right. Så att, då har vi, det är också tips. Jobba på relationen gärna. Har den blivit dålig, då behöver ni verkligen jobba på relationen, men när den är bra, framförallt jobba på den då. Anlita parcoach om det skulle vara så. Läs böcker, gör någonting för att faktiskt förbättra relationen aktivt.
Mm. Och där så kommer jag på nu ytterligare en sak. Att både prata om hur vi kommunicerar, men också hur vi definierar våra ord som vi använder.
Mm.
För vi kan prata om att vi ska ha en vänlig ton eller att vi ska pausa när det börjar bli för hetsigt eller sådana saker. Det är mer hur vi kommunicerar. Men att säga så, vi vill ha en bra relation. Vad är en bra relation?
Just det.
Jag upplevde att min relation blev bättre när jag började se på relation som någonting som är utvecklande.
Mm.
Och min föreställning, min sanning är att vi utvecklas genom utmaning.
Mm.
Vilket innebär att om jag har en relation som är för tussinuttig och friktionsfri, så tycker inte jag att det är en bra relation.
Mm.
Utan finns det någonting som skaver, någonting som utmanar, blir jag ifrågasatt, då ser jag det som en bra relation.
Mm.
Och det där är olika för alla.
Ja.
Så vi behöver också lära oss eller träna på att gå ur vår situation, titta på den och fråga, vad betyder bra relation för dig? Vad betyder kärlek för dig? Och så. Och det har ju med de här, alltså, kärleksspråken hjälper ju till med det, att just visa att vi är alla olika, vi upplever att vi är älskade på olika sätt och så vidare. Och titta lite på orden ni använder. Men vi har en så dålig relation, vad innebär det?
Mm.
Är det att ni bråkar mycket eller att ni bråkar lite?
Ja, just det. Och egentligen, relation är ju inte en sak.
Nej.
Det är ju ett verb egentligen, något man gör. Jag relaterar.
Mm.
Så vad är ett bra relaterande för dig? Hur relaterar vi bra med varandra för dig? Vi har en dålig relation. På vilket sätt relaterar ni dåligt med varandra?
Exakt.
Ja.
Snyggt.
Bra. Så när man är i en ny relation då? Precis träffats eller så. Man är i den här nykärfasen och man börjar bygga ihop. Vad är det viktigaste att få på plats i början, skulle du säga?
Där, jag tror att den här nykärleksfasen som ofta infinner sig har sitt värde i sig också.
Mm, absolut.
Så vi ska inte så här, reducera den på något sätt. Utan när man är i fasen där det är svårt att äta och sova och man bara vill hänga tillsammans, så gör det då.
Mm.
Och sen så någonstans när den börjar lägga sig lite och man börjar titta på så här, okay, hur lever vi ett liv tillsammans? Mm. Där tror jag det finns ett värde i att med utgångspunkt i att vi kommer från olika platser, även fast vi har växt upp som grannar och med föräldrar som har gått samma klass, så kommer vi från olika platser. Vi kommer att se på saker olika och att ge utrymme för, eller skapa utrymme för, att reda ut sådana begrepp, värderingar. Kanske kika lite på vad är våra respektive kärleksspråk. Hur känner du dig älskad? Eller hur upplever du att du är älskad? Vad är otrohet för dig? Vad har du för gränser? Vad har du för preferenser? Specificera. Men jag vill ha en lugn relation. Vad innebär det? Att den ger dig lugn. Och att göra det arbetet i början, för att inte behöva göra det i en infekterad situation. Där vi har pratat förbi varandra allt för länge. Mm. Och där vi har byggt upp ett stort motstånd mot varandra. Eller där vi kanske till och med har fått en föreställning om att den här personen, min partner, vill mig illa. Mm. För annars hade jag ju inte känt så här.
Ja, just det.
Och att i det läget börja reda ut av vart går dina gränser, hur ser du på det här, tror jag är mycket svårare än att göra det i början. Så kan man ha den närvaron i början av en relation, så tror jag att man har mycket tillbaka för det arbetet senare i processen.
Just det. Tack. För det är så lätt, tänker jag, att gå på vad normer säger, vilket ändå är otydligt. För exempel, okej, de flesta drar gränsen otrohet, man ligger inte med någon annan. Inte alla, men de flesta har där. Men sen kan det skilja sig väldigt mycket. En del tycker du otrohet att umgås med sitt ex. En del tycker du otrohet om jag umgås med någon med motsatt kön. Jag vet inte hur vanligt det är idag i Sverige, men det finns de. Så definiera det tydligt, vad är otrohet för dig? Det här anser jag är otrohet, det här är inte otrohet.
Mm.
Och faktiskt hitta en samstämmighet där.
Mm.
För det är inte givet.
Mm. Precis.
Som exempel.
Och som Robert visar här.
Jag står lite på håll här eftersom jag står hela jag borta och ropar.
Precis. Vill du ta det?
Nej, men ta den.
Nej, men som man tecknar att man kan till och med skriva ner de här sakerna.
Mm.
Antingen skriva ner sina egna punkter som man vill gå igenom och sätta ramar kring. Eller så finns det, jag vet att vi har tagit fram ett sånt kontrakt som vi kallat det. Där det finns punkter som man får prata igenom, skriva på varsitt håll, sen prata ihop sig tillsammans och så komma överens. Och sen så får man skriva under. Och det här är ju inte så att så här, men en gång så sa du att det här betydde det här för dig. Och nu kommer det alltid att vara så. Utan snarare tvärtom, att med fördel titta igenom det här kontraktet med jämna mellanrum och låta det vara dynamiskt. För att det, vi ändrar oss också.
Just det.
Så det är ju också att livet tenderar att vara lättare att hantera när det vi försöker hantera är konkreta saker.
Mm.
Så att kan vi ta abstrakta företeelser och göra dem mer konkreta, så blir det lite lättare. För där kan vi använda den, alltså automatisering på ett annat sätt.
Just det. Och det här är intressant, man skriver kontrakt. Och det måste vara en och annan som lyssnar här som tänker, det skulle jag aldrig vilja göra så. Men jag håller med. Varför inte?
Ja, men, ja, precis. Vi tänker ju så här att det är som vilken anställning som helst. Om man ska dra den parallellen. Så det är väl klart du skriver på vad du går med på. Mm. När du går in i ditt jobb. Eller den här anställningen. Vad förväntas av mig? Vad är mina arbetsuppgifter? Mm. Vad är min lön? Mm. Vad får jag utbyte, det vill säga? Mm. Och det här är inte på något sätt avsett för att kunna använda emot varandra eller ha som krut i diskussioner eller så. Det är ju 0% juridiskt bindande också, utan det är just för att vi har märkt att saker man gör i slutet av en relation borde man istället göra i början av en relation.
Mm.
Sätt dig ner, ta reda på i allra första hand skulle jag vilja säga, ta reda på era grundvärderingar.
Mm.
Det går inte annars att inleda en relation om du har så liksom vitt skilda grundvärderingar enligt vår mening. För då då är det för långt ut liksom, åt sidorna.
Jag håller med. På den biten är inte opposite attract.
Nej, men det blir ingen bra opposite attract. Det blir ni bara tycker fel.
Mm.
Eller fel, ni tycker så vitt olika så att det kan vara liksom...
Mm. Och grundvärderingen, varför förtydliga? För det är skillnad på vilket politiskt parti jag röstar på eller vad är viktigast för mig i livet.
Ja, för det kan jag omvärdera. Och det gör vi ju. Den rätten har vi som vuxna. Det är det som är så coolt. Ja. Jag kan tycka en sak idag och tycka en annan imorgon.
Ja.
Och det är för att jag under natten kanske har omvärderat.
Mm.
Och det är därför vi också ger oss in i diskussioner. Eller debatter. Ja. Hej, om du övertygar mig om någonting så kommer jag tycka likadant som du.
Ja,
om du är skicklig. Så det är väl otroligt viktigt. Och de här kontraktet är ju som sagt så här. Gör det här i början av relationen. Mm. Reda ut det här. Jag tycker så här. Det här behöver jag en relation. Och som Sara sa, vi har tagit fram det här kontraktet. Och vi kan nog skaka fram det till de som vill ha det också.
Mm.
Och vi pratar också om det i... Avsnitt 2 tror jag att det är av relationsdesign som är podden då, som vi har.
Mm.
Som det står väl här nere någonstans kan jag tänka mig.
Absolut.
Eller så jag tror till och med att det ligger som en bonusavsnitt. Det är alltså ett av de första avsnitten vi gjorde.
Mm.
Och på samma sätt som man kanske går i parterapi eller relationscoaching i slutet av en relation.
Mm.
Varför inte börja med det?
Ja.
Fan, gör det som första dejten. Är inte det coolt att vara en person som tar så mycket ansvar för sin kärleksrelation att du vill börja vårda den redan från början?
Mm.
Precis som du underhåller service på bilen eller vad du nu kan. Äter kosttillskott för att liksom vara ditt bästa jag.
Mm.
Så fan, gör det i relationen också.
Mm.
Det är ingen svaghet, snarare tvärtom.
Ja, just det.
Mm.
Bra. Fantastiskt avsnitt. Jag gillar att båda ni kom med det såklart klassiska tips, men också nya saker. Jag hade inte hört om det förr. Jag misstänker att många av lyssnarna inte har hört det heller. Allt från det här med kontrakt till hälsochecken med procenten och så vidare. Så att det är bra. Så hur får man tag på er om man vill anlita er som relationscoacher eller har frågor? Vad har ni för kontakt?
Mig går det att kontakta dels via mail. Då är det robert@brainbody.se.
Det står här nere.
Hjärnkompis, och det är ju det varumärket jag har när jag är jag, så att säga. Annars går det alldeles utmärkt att kontakta både mig och Sara via sociala medier. Det vill säga Facebook, Messenger. Det går att hitta oss på Instagram också. Sara, du kanske vill tillägga några kontaktuppgifter. Har du någon mail man kan nå dig på kanske?
Men det skulle jag också säga. Men sara.norenutanapostrof@hotmail.se.
Ja, så. Perfekt. Och det står också här då.
Ja. Och det går också att skicka meddelanden till oss på Instagram i egenskap av Relationsdesign Podcast då. Som är den podden som vi har.
Ja, just det. Gud vad bra. Och om inte det funkar så funkar alltid flaskpost.
Flaskpost, bredduva, röksignaler, testa. Om myndigheter och gamla klasskompisar kan hitta mig så kan du också. kan säga.
Bra, så tusen tack Robert och tusen tack Sara.
Tack för att vi fick komma hit, det var jätteroligt.
Mm. Så, och tusen tack till dig som har lyssnat. Jag utgår från att det här har gett dig massor av värde. Oavsett om det är i relation eller kommer vara i en relation framöver. Och vi hörs igen om en vecka. Så ha det bäst så länge.